Välkommen till en stadsvandring i Sundsvallsbrandens spår. Jag ska ta dig med på en spännande vandring till de viktigaste platserna och händelserna kring branden. En katastrof som ändå ledde till att Sundsvall skapade den här unika stadskärnan, där man faktiskt byggde 600 pampiga stenhus på 6 år. I det häfte du har i din hand kan du på det första uppslaget se en karta som visar promenaden runt i stan. Vid varje siffra stannar du och trycker igång inspelningen. När du hör det här pipet så sätter du inspelningen på paus och går vidare till nästa punkt. Punkt nummer 1. Vi startar på Stora torget och står med statyn av Gustav II Adolf på vår vänstra sida. Med stadshuset bakom ryggen. På bild nummer 1 ser du hur det såg ut på torget innan den stora branden den 25 juni 1888. Huset till vänster på bilden tillhörde apotekare Peter Gran. Där huset till höger stod blev det sedan en taxistation och nu finns där en restaurang med bland annat en takterrass som du säkert ser. Apotekare Gran byggde ett nytt hus på sin tomt. Det hus som du nu har framför dig, det invigdes 1891 och på gaveln finns fortfarande apoteket Gripens varumärke. En annan intressant detalj är det solur som du ser längst upp mot taket på byggnaden. Vertikala solur av det här slaget är mycket sällsynta. Nu kan du fortsätta till vänster, alltså västerut på Storgatan, fram till Olof Palmes torg. När du nu är framme vid Olof Palmes torg och har en liten fontän som pålar mitt på torget där, så ska du fortsätta över Skolesalén och fram till en trappa som går upp mot kyrkan. Kliv upp några trappsteg och vänd dig ner mot Selungersån. På bild nummer 2 ser du hur det såg ut från just denna plats i slutet av 1800-talet. De stora timrade husen på norra sidan av ån var stadens varumagasin. Hit fraktades varorna med båt för att sedan distribueras ut runt om i stan. Vid branden skickades flodsprutor från sågverken upp efter ån till magasinen. Genom den insatsen räddades både magasinen och stadsdelen Norrmalm som låg bakom magasinen. Efter branden byggdes nya moderna varumagasin närmare hamnen. 5 finns kvar, 4 av dem utgör det nuvarande kulturmagasinet. Nu kan du kliva ner från trappan och fortsätta Storgatan framåt västerut och promenera fram till Västra allén och gå ner till punkt 3 till vänster om den lilla bron över Selångersån. Punkt nummer 3. Cirka 20 meter till vänster om bron låg det lilla brygghus där elden startade. Det var ångbåten Selånger. Se bilden på sidan 9 som just hade passerat platsen. På båten hade man eldat med ved istället för kol och gnistgallret på skorstenen var inte stängt. Gnistor flög därför runt båten och landade i det torra gräset vid sidan av ån. Det här var dagen efter midsommar, den 25 juni 1888. En het och solig sommardag med en stark västanvind. Det var extremt torrt i markerna eftersom det inte regnat på flera veckor. Så gnistorna från ångbåten tände snabbt en brand i det torra gräset in till brygghuset. Inom ett par minuter brann det för fullt i väggen på brygghuset. 2 personer i ett hus uppe vid Storgatan upptäckte branden och larmade polis och brandkår. Då var klockan 12.25. 25 minuter efter att båten Selånger startat sin färd från Tivolibryggan nere vid Sundsvalls hamn. På sidan 8 ser du en skiss som gjordes av polisens utredning av branden. Vid krysset startade branden. Bilden är hämtad ur boken Den tändande gnistan, boken om Sundsvallsbranden, och krysset är författarens markering. Nu kan du fortsätta gå tillbaka till Storgatan och vända tillbaka mot centrum. När du kommer fram till tingsrätten och polishuset går du över Storgatan och trappan upp mellan dessa hus. Stanna några trappsteg upp, vänd dig om och se upp mot Norra berget. Där uppe i stadsbacken stod en fotograf som tog bild nummer 4. Bilden är tagen av fotograf N.G. Nilsson och den togs 3 dagar efter branden. Och du kan se hur du fortfarande ryker i den helt utbrända staden. Det finns många ögonvittnesskildringar som berättar om det kaos som uppstod när elden i den starka vinden snabbt hoppade från hus till hus. En del beskrev det som en eldstorm som drog fram genom stan. Ett fasansfullt dån fyllde atmosfären kring de kvarter som ett efter ett lades i aska. På mindre än 9 timmar hade hela centrala Sundsvall förvandlats till utbrända tomter eller helt utbrända stenhus. Vid branden blev 9 personer hemlösa och 5 personer dog. Jag ska strax berätta om en av de här människorna och deras tragiska öde. Men fortsätt nu upp för trappan och ta till vänster ner mot Bynsåska kärnen. Punkt 5. På bild nummer 5 ser du resterna av de 2 skorstenarna till träpatron Fredrik Bynsås hus vid det som sedan döptes till Bynsåska kärnen. Till höger om dig, på platsen för Bynsås hus, står nu det pampiga tegelbyggnaden som inrymmer hovrätten till Nedernorrland. Sätt dig gärna på någon av parkbänkarna och njut av miljön vid Bynsåska kärnen. Så ska jag berätta vad som hände en av personerna som omkom i branden. I ett hus som tidigare fanns på den här sidan av kärnen bodde en bagerska som heter Charlotta Eufrosina Askling, även kallad Brödstava. När hon kom hem till huset så stod ljusan låga, sprang hon ändå in för att rädda en plånbok med 60 kronor. Mycket pengar på den tiden. En ung flicka som sprang in mot stan för att hitta sina föräldrar blev vittnen till hur Charlotta kom rusande ut ur huset med eld i kläderna. Kvinnan slängde sig i kärnen för att släcka elden. Där hittades hon senare drunknad. Till höger på bilden syns Hedbergska skolan. Det var den enda byggnaden i den delen av stan som klarade branden. Säkert därför att den låg lite isolerad från den övriga bebyggelsen. I skolan samlades stadsfullmäktige redan dagen efter branden till ett första sammanträde för att planera hjälparbetet, börja planera för hur stan skulle återbyggas och så vidare. Och när nödhjälpsarbetet kommit igång, då strömmade faktiskt hjälpen in från hela landet, men även från utlandet, bland annat Tyskland, England och USA. När du har suttit och vilat en liten stund så kan du nu sen fortsätta förbi kärnan och gå Rådhusgatan österut mot kyrkan. Stanna vid gången upp mot Gustav Adolfs kyrkan. Punkt 6. Den här bilden visar tältlägret framför den utbrunna kyrkan, vars namn var Lovisa Ulrika. Namnet kommer från drottning Lovisa Ulrika som regerade 1751-1771. Redan dagen efter branden kom kung Oscar II med tåg från Stockholm för att i någon mån lindra nöden för de brandskadade, som man kallade de hemlösa i tidningarna. Kungen hade bland annat med sig 100 tält och en del livsmedel. Dessutom 3000 kronor ur statskassan och 4 000 kronor av egna medel. Drottningen, ja, hon skickade några lådor vin. Men ännu mer generös var L.O. Smith, som var direktör för privata spritbolaget i Stockholm. Han meddelade nämligen via telegram samma dag att han skulle skänka hela sitt nyligen inköpta ångkök för att alla hemlösa skulle kunna få mat. Ångköpet var värt drygt 50 000 kronor, men direktören skänkte även 3 000 kronor till kostnaden för att bygga upp köket på plats i Sundsvall. Och det placerades på en tomt nära nuvarande kulturmagasinet. Nu kan du vända blad i häftet till sidorna 14 och 15. En arkitekttävling utlystes för att bygga en ny kyrka. Vinnare var signaturen Ture, som visade sig vara Stockholmsarkitekten Gustav Hermansson. Han presenterade en ritning med ett ståtligt tempel med två klocktorn och plats för 2500 personer. Det tyckte kyrkostämman att Sundsvall var att ta i lite grann i överkant. På ett möte i oktober 1890 beslutade man att minska storleken på kyrkan med 1000 sittplatser. Arkitekt Hermansson fick göra en ny ritning och resultatet blev som ni ser på bilden till höger. Eller titta bara rakt fram så ser ni själva att kyrkan ändå blev ganska ståtlig. Fortsätt nu att promenera förbi kyrkan på den södra sidan fram till kyrkans östra vägg. Den ni ser på bilden på sidan 15. Punkt 7. Du har nu kommit fram till en trappa som går ner mot Skolhusallén. Stanna där ovanför trappan. I trappans förlängning ser du Kyrkogatan. Och på bild 7 så ser du just Kyrkogatan. Det är ett fotografi som är taget från klocktornet till den gamla kyrkan. Längst ner till höger i bilden syns den portal som fanns i Kyrkogatans avslutning mot kyrkan. Den här bilden visar vilken kåkstad Sundsvall var före branden. Det mesta var trähus på små tomter. Längre ner på Kyrkogatan ser vi två av de få stenhusen. Det är stadshuset vid torget med sitt dåvarande klocktorn. Och så Sundsvalls enskilda bankshus vid Vänggåvan. En bank startad av André Oskar Wallenberg. Som 2 år senare återvände till Stockholm och startade Stockholms enskilda bank. Som senare blev SEB, Skandinaviska enskilda banken. När branden utbröt ringdes brandlarm från stadshuset och kyrkans klocktorn. Man hade olika antal klämtslag för de olika stadsdelarna. Så att en frivilligkår som fanns skulle kunna åka rätt med sina hästskjutsar eller hur man nu tog sig fram. Men efter ett par timmar så ringde kyrkklockorna konstant. Då förstod stans befolkning att nu var en stor katastrof på gång. Fortsätt nu förbi kyrkan och gången ner mot en trappa där du stannade till på vägen västerut i början av vandringen. Stanna längst upp på trappan. Punkt 8. Huset på bilden på det här uppslaget är Storgatan 33. Föregångaren till det hus du nu har rakt framför dig. Bilden till höger är före branden och bilden till vänster är efter branden. På den nedre bilden ser du att före branden var det här det enda stenhuset på den här delen av Storgatan. Övrigt var det bara större eller mindre hus av trä. Storgatan 33 hade för övrigt byggts av en man med en väldigt udda yrkeskombination. Han var bagare och fotograf. Bageriet fanns mot Storgatan och skylten för hans fotofirma ser du längst till höger på byggnaden. F.V. Hellberg, fotografateljé, står det. Men ateljén, den hade han i översta våningen. Du ser det stora perspektivfönstret längst upp i mitten av husfasaden mot Storgatan, alltså mot norr. Anledningen är uppenbar. Att bara släppa in indirekt ljus och inte direkt solljus som ger besvärande skuggor i de porträtt som fotograf Hellberg skulle ta. Om du tittar på kartan på första uppslaget så ser du att du nu ska vända tillbaka till Skolhusallén mot söder, förbi kyrkan och fram till trappan mot Hebergska skolan. Så ta dig nu ner för trappan och ta till höger och fortsätt Skolhusallén mot söder. Punkt 9. När du nu står på trappan upp mot Hedbergska skolan, vänd mot Köpmangatan, då kan du se huset på höger sida, alltså bilden med 9 häftet. Det är nämligen den gamla brandstationen som invigdes 1899 och fungerade fram till 1957, då räddningstjänsten flyttade till en ny station i en annan del av stan. När den fruktansvärda eldstormen drog fram över Sundsvall fanns det inte en chans för den dåligt utrustade brandkåren att rädda stan. En brandkår som bestod av frivilliga som försörjde sig på andra jobb men ryckte ut när det kom ett brandlarm. Brandchefen, ja, han kom cyklande till brandplatsen och de övriga brandmännen anlände allt eftersom. Men efter ett tag så insåg man att deras arbete var förgäves. Brandmännen övergav snabbt brandplatserna för att springa hem och rädda vad som räddas kunde ur deras egna hem. Närmaste utrustning där branden bröt ut var spruta nummer 6. Du kan se en bild på omslagets baksida. Direkt efter branden organiserades en brandkår efter militär modell. Det var därför de länge kom att kallas för brandsoldater. Och några år efter branden, när alla investeringar i nytt material var färdigt, så ökade statsmullväktige brandförsvarets budget från 2 300 kronor per år till 26 000 kronor per år. På den underbilden ser du den provisoriska brandstation som ett år efter branden byggdes i järnvägsparken vid dåvarande centralstationen, alltså nuvarande Casino Cosmopol. Nu kan du stå kvar på den här platsen och bara vända blad. Punkt 10. Den här bilden är tagen från ett fönster i Hebergska läroverket, som det heter då. Byggnaden i bildens framkant är den byggnad du ser till vänster, mitt emot restaurangbrandstation. Till vänster på bilden ses också delar av stadshuset och bakom detta Sundsvalls enskilda bank vid Vänggåvan. Gatan till vänster är Trädgårdsgatan och gatan till höger är Köpmangatan. På den här bilden ser man en del av den förödelse som drabbat Sundsvall. Av trähusen återstår bara aska och stenhusen är helt utbrända. Men bland annat tack vare bra brandförsäkringar så kunde man bygga upp stan igen till en modern stad. Anledningen till att de flesta hade brandförsäkrat sina hus var en stor brand 1803. Även då brann större delen av Sundsvalls centrum. På den tiden hade stan 1000 invånare och 900 blev hemlösa. Alltså en lika stor katastrof som mot 5 år senare. När stan hade 11 000 invånare och 9 000 blev hemlösa. Så 1803, efter det så hade man lärt sig läxan och skaffade bra brandförsäkringar. Vid branden 1888 så uppskattades skadorna till omkring 30 miljoner kronor. Försäkringsbolagen betalade ut 20 miljoner i ersättning. Nu ska du få ta en promenad tillbaka till Storgatan och så ska jag under tiden berätta några andra intressanta detaljer kring stans återuppbyggnad. Börja med att ta övergångsstället på din vänstra sida och korsa Skolhusallén. Fortsätt på den sidan tillbaka ner till Kyrkogatan och där tar du till höger ner mot Stora torget. Den 3 september samma år som branden, då tog stadsfullmäktige ett viktigt beslut. Då bestämde man nämligen att i centrala delen av Sundsvall, där skulle man endast tillåta hus av sten. Därav smeknamnet som stan senare fick, Stenstan. Men beslutet fick också konsekvenser när det gällde befolkningen i centrala Sundsvall. Det var de rika som tog över. Naturligtvis hade försäkringsbeloppen stor betydelse, men ännu mer att i huvudsak var de rika träpatronerna och handlarna som byggde upp stan igen. Och när man då skulle bygga sina pampiga bostäder så behövde man större tomter. Självklart var det också dyrare att bygga i sten. Så invånarna med de små tomterna, de tvingades sälja och flytta utanför stenstan. De nya husen upplevdes av de gamla Sundsvallsborna som riktiga palats. Det bästa exemplet är nog Hirska huset vid västra sidan av torget. Det byggdes av Isak David Hirsch, grosshandlare, byggmästare och byggherre. Han byggde det största huset men flyttade aldrig hit utan fortsatte sin verksamhet i Stockholm. Men en av hans hyresgäster blev den välkände hotelldirektören Oskar Knaust. En intressant detalj med det här huset är att på gaveln mot söder så finns Sundsvalls och Norrlands äldsta café. Ett café som varit i drift sedan huset invigdes 1891. Det startades som Mina Nordströms café men heter nu sedan många år tillbaka City Café. Du kommer att passera caféet på din vänstra sida i det sista huset innan du kommer fram till torget. När du kommer fram till Stora torget kan du starta inspelningen igen. Ställ dig mitt på torget och vänd dig mot stadshuset. På den högra sidan har du då Hirska huset som jag nämnde alldeles nyss. Om du tittar noga så ser du på fasaden en medaljong med initialerna IH, alltså Isak Hirsch. På bild nummer 11 ser du hur stadshuset såg ut före branden. I mitten ett klocktorn som försvann i branden. Den första versionen av stadshuset invigdes 1868. Efter branden byggde man om hela kvarteret. Och hur stadshuset förändrades ser du om du vänder blad till sidorna 26-27. Efter det här så fortsätter du din promenad österut på Kyrkogatan. Korsa esplanaden och gå in i parken Vänggåvan och fram till fontänen i mitten av parken. När du är framme vänder du blad. Punkt 12. Om du nu står vid fontänen i Vänggåvan och vänder dig mot den nordöstra utgången från parken med fontänen i ryggen, då står du där den här bilden togs. Där du ser på den här bilden är Hotell Nord i korsningen Storgatan, Bankgatan. Hotellet totalförstördes i branden, som alla andra hus byggda i trä. Hotellet och dess restaurang drevs av källarmästare Adolf Fredrik Knaust, pappa till Oskar Knaust, som sen kom att driva Hotell Knaust. I Hotell Nord fanns en förlaga till den trappa i Hotell Knaust som blivit landets mest välkända hotelltrappa. Den här bilden är tagen av fotograf F.V. Hellberg som jag nämnde om tidigare när vi tittade på Storgatan 33. Bild nummer 13. Om du vänder dig mot söder så ser du bankhuset som finns på bilderna här höger. Det är Sundsvalls enskilda bankshus före branden med de två vackra tornen som kallades debit och kredit. Banken öppnade på nytt redan 22 november samma år som branden. Men då utan de två tornen som brunnit upp. Bilden nedan är bankhuset efter branden. Nu kan du fortsätta genom Vänggåvan och ner till korsningen Storgatan, Bankgatan. Fortsätt österut så att du passerar Hotell Knaust. Om du känner för att titta in i hotellet och se den berömda trappan så gör gärna det. Hotellpersonalen är vana vid att turister och andra besökare kommer in för att beundra det anrika hotellet och ta selfies eller gruppbilder i trappan. Fortsätt sedan Storgatan österut fram till Strandgatan och sista kvarteret mot öster i Stenstad. Punkt 14. Nu är du framme vid vår vandrings sista bild. Den byggnaden du nu ser på andra sidan av det som tidigare var E4 var en gång Sundsvalls centralstation. Byggd 1874 och i funktion fram till 1926. Det var då Ostkustbanan byggdes. Och då byggde man även en ny järnvägsstation på den nuvarande platsen vid Landsvägsallén. 2011 då flyttade Casino Cosmopol in i den här byggnaden. Stationen klarade sig undan branden tack vare järnvägsparken som låg som en brandgata mellan stationen och den övriga bebyggelsen i östra delen av Sundsvalls centrum. Därför är det här det enda trähuset i Sundsvalls centrum från tiden för branden. Tack för ditt intresse för Sundsvalls historia och återkom gärna för en ny stadsvandring.